Örnsköldsviks museum och konsthall idag. Idag är det ju vernissage för den här fantastiska utställningen, De stora trähusen i Örnsköldsvik. Jag hoppas ni hör mig, och är det så att ni har svårt att göra det, så kom närmare. Ni vet att man får ju gå på den här, det är helt ofarligt. Den tål det, det är ett golvlaminat så att den ska stoppa. Däremot är det ju givetvis broddförbud där på gränsen. Jag hoppas ni har fått lite salta pinnar och något glas cider, annars ta gärna det sedan. Ja, Katarina Larsson heter jag, och jag har ju det stora nöjet att få vara chef för den här verksamheten. Vilket är jättekul, speciellt en sån här dag. Extra roligt. Och det är ju så här att idag öppnar vi den här utställningen 10 december. Handlar om de stora trähusen i Örnsköldsvik. Den pågår ganska länge, ända till och med den 25 mars. Och det gör den ju därför att vi tycker att det här är så oerhört intressant, och vi kommer att göra det vi kan för att väcka en mängd frågor runt det vi ser här. Ja, det är ju så här att upphovsmannen till den här utställningen, det är mannen här bredvid mig, Claes Schönning, arkitekt från Stockholm, men med starka band till Örnsköldsvik. Och vi ska få höra lite mer om hur det hänger ihop sedan. Och också ska du berätta mer om själva utställningen och hur den kom till. Men jag är väldigt glad över att vi fick den här kontakten och fick möjligheten att tillsammans göra den här utställningen. Det är ju så att vi har ju en fantastisk skatt i dessa hus, och i torsdags kväll så hade vi bjudit in många av de fastighetsägare som fantastiskt fint, ibland genom generationer, har vårdat dessa hus så att de är så fina än idag och bär alla de tecken som är tidstypiska. Och det vi känner är ju det att dels handlar ju förstås den här utställningen om just de här specifika husen och den arkitektur de står för. Men det handlar ju också väldigt mycket om byggnadsvård. Hur man kan göra på ett bra sätt och ändå att det ska fungera över tid. Likaså väcker ju den här utställningen väldigt mycket funderingar om stadsutveckling. Hur vill vi att den här staden ska se ut? Och jag tycker att det känns oerhört bra att vi får lyfta fram det här, där man har det här fantastiska kulturarvet att värna och visa upp. För det är ju så, tycker då jag och säkert många av er också, att en stad blir ju intressant när det finns kulturhistoria att se och uppleva. Det är ju det som gör att det är en härlig stad att bo i och att besöka. Så vi får tillsammans göra det vi kan för att värna det kulturarv som finns. Ja, jag ska inte orda så väldigt mycket mer, utan strax lämna över till Claes. Men jag ska tipsa er om att från mitten på januari och fram till utställningen stänger, så kommer vi att anordna en hel del föredrag på teman som anknyter till det här med byggnadsvård eller stadsutveckling. Så att ni kan hålla ögonen öppna på vår hemsida, och i tidningen 7 bland annat kommer vi att annonsera de här föredragen. För det är ett gyllene tillfälle som sagt att lyfta sådana här frågor. Sen är det också så, vill jag bara slå ett slag för, att nu kan ni ju se och läsa här i utställningen. Men vill ni läsa ännu mer och ha mer det här, så finns ju en jättefin skrift kopplad till utställningen som Claes har skrivit. Och den innehåller ju mängder av fakta om utställningen, om de här husen. Men sen är det ju också så, en liten bonus är ju att den här fantastiska kartan finns med i ett instick i boken i plastficka. För att jag hör att det är många som är lite nyfiken på hur får man tag på sådana här gamla kartor och vad finns de. Så bland annat den kan ni ju fynda när ni köper den här boken. Som finns i receptionen då, 100 kronor kostar den. Ja, men som sagt, då vill jag tacka för mig och lämna över till dig, Claes. Och jag vet inte om du skulle vilja ta över den här tingesten.
Kan du prova utan först?
Ja.
Får vi se. Tack. Ja, tack också för möjligheten att göra den här utställningen. Och tack till alla på museet som har jobbat med den. Och så har vi inte glömma Ågrenshuset som har tryckt alltihopa och gjort ett jättejobb. Det är ju trevligt. att det är så mycket folk här. Och det var några häromdagen och det är ännu fler nu. Och det är inte bara släktingar och vänner, men även om jag ser en hel del sådana också. Sin Lars där borta, som är faktiskt var en som sådde fröet till utställningen. Det var inte min idé, jag tror inte det var museets idé, utan det var faktiskt Lars. Och sen blev jag honom så kusin Hans, som jag haft vänligheten att låna ut en rad av morbror Tures bilder på hus som inte längre finns. Det är dels några på en skärm där nere och sen så finns det i hallen här ute uppsatt ett många jättefina bilder. Och då har jag lite grann indirekt i alla fall berört mitt intresse till Övik som ju är släktband. Jag ska inte påstå att jag är född eller uppvuxen här, men min mor, hon bodde sina första år på 1920-talet i ett av de här stora trähusen nere på Läroverksgatan. Och sen bodde hon på Nygatan. Och för min del så har jag i alla fall tillbringat 40 somrar och mer därtill här uppe. Så jag tycker att jag känner stan hyfsat väl, även om ni naturligtvis känner den mycket bättre. De sista 15 åren, då har jag av intresse för stan fotat i princip alla hus och samlat på mig material om dem och stan med tanke att göra en bok. Och nu har vi i alla fall kommit fram till en utställning och fortsättning kanske följer. Som Katarina sa så handlar ju utställningen om de stora trähusen i Örnsköldsvik, panelarkitektur från decennierna kring förra sekelskiftet. Och den visar ett urval om 25 hus som absolut inte är ett godtyckligt val, men väl mycket subjektivt. Det kunde ha varit många flera hus och det kunde ha varit andra hus. Flera får vi inte plats med här kanske. Och andra som jag gärna hade sett hus har rivits eller brunnit upp. Och här på golvet så ligger stadsplanen som fastställdes 1910. Och den visar också vilka hus som fanns på den tiden. Och de 25 husen som är med på utställningen, de är markerade med rött på kartan. Och sen så finns det fyra hus som är markerade med grönt, som är då hus som turade och fotat. Två som brann och två som revs. Ja, sen kusin Hans, han tyckte att jag skulle ta det tillfället att ägna någon timme åt att berätta om släktens historia. Och det kan man inte göra, tänkte jag. Men bara lite grann ändå. Bara lite, så var det så här att mormors far, han var lantmätare här uppe i Örnsköldsvik. Och vid då förra sekelskiftet så blev han anlitad av staden att göra en ny stadsplan. Och det gjorde han också, och det var en stadsplan i hans, på det sätt som han alltid hade jobbat med, att man fortsatte det här rättvinkliga rutnätsmönstret med kvarter som man byggde vidare ut. Och planen skulle fastställas av stadsfullmäktige, men då inkom det en kraftig reservation som menade på att den representerade ett väldigt föråldrat synsätt på stadsplaneringen. Och det kan vi inte ha i en ny stad. Och då i början av 1900-talet då hade tankegångar från egentligen Österrike, Camillo City, spridits i Sverige. Om att stadsplanering handlade om att man skulle följa terrängen och man skulle anpassa sig till nivåskillnader, mjukare gatudragningar, och helst skulle gatorna löpa ihop i platser med offentliga byggnader eller skulpturer och så vidare. Så man stoppade Oskar Stenvalls ritning i papperskorgen och kallade hit Per-Olof Hallman, som var då den arkitekt i Sverige som var den främste företrädaren för den här riktningen. Han har gjort ofantligt många stadsplaner och stadsdelsplaner över hela landet. Så han upprättade planen och den fastställdes 1910. Och sen så tar det alltid år innan den också genomförs, allt som är planlagt. Och Om det är så att ni inte känner igen den på planen här, så beror det på det att när den väl genomfördes så följde man inte planen. Så då kunde väl Oskar sitta där och tänka att han fick ändå rätt till slut. Ja, nu ska jag hålla mig till texten och inte spåra ut. Och Övik har inte som de flesta andra trästäder drabbats av någon riktigt stor stadsbrand. Det var nära en septembernatt 1860 när det började brinna i handlaren Fahlgrens hus på Storgatan. Men tack vare ingripande av norska sjömän från fartyg som råkade ligga i hamnen så kunde branden begränsas till några få kvarter. Däremot så fanns det inga norrmän som kunde hindra rivningen av långt fler kvarter när E4 drogs genom centrum 100 år senare. Norge var ju fritt då. Och då är man inne på varför jag tycker att det är angeläget med en sån här utställning. Vilket inte är så märkvärdigt. Det handlar bara om att försöka visa och ge uppmärksamhet åt kulturarv. Jag berättade i somras för en gammal bekant att jag höll på med den här utställningen. Och vad då finns det stora trähus i Övik, var reaktionen. Och den personen är ändå både född och uppvuxen här. Så med andra ord så kan man säga att det är lätt att bli hemmablind ibland. Och att inte se det som finns runt om en. Och det som inte syns är lätt att riva. Om nu bränder och rivningar är de två mest påtagliga hoten mot trähus så är förvanskningar ett tredje. Det är ju som så att genom fasadens utformning, panelerna, fönstren, färger så kan man tidsbestämma ett hus mer eller mindre säkert på ett decennium när. Och med det så kan man då även läsa stadens historia och framväxt. Och för varje detalj på ett hus som byts så blir helheten otydligare. Nu tror jag naturligtvis inte att en levande stad kan bevaras som ett orört Skansen. Men man kan också konstatera att väldigt många vackra trähus i Övik har rivits eller förvanskats. Och man kan undra om det alltid var nödvändigt. Det är ju som så att den här sortens träarkitektur, den brukar inte få så mycket plats när arkitekturhistoria skrivs. Och delvis så kan det bero på att det sällan var de akademiutbildade arkitekterna som ritade husen. De tog man hit från Sundsvall eller Stockholm när man skulle bygga rådhuset eller tingshuset, järnvägsstationen, kyrkan, banker och några andra viktigare hus. Med sågverksindustrins framväxt, och då pratar vi 1860- och 1870-talet, och tidens nya finbladiga mekaniska sågar, så kunde man producera fint panelvirke till rimliga kostnader. För om det tidigare var förbehållet de förnämare husen, så kunde nu även enklare trähus ges en arkitektonisk karaktär. Panelarkitekturen erbjöd oändliga variationsmöjligheter. Varje byggherre kunde få sina personliga önskemål tillgodosedda. Smak och stil förändrades över tiden. I början då var målsättningen att få trähusen att se ut som stenhus. Väldigt mycket förenklat så kan man säga att de tidiga panelerna de gav sin slät, strikt form, vad man kallar empir eller senempir. Som sen övergick till att man allt mer utgick från träets möjligheter och visade upp träet som material. Helhetskompositioner var vanligt från början med symmetriska fasader, blindfönster om det behövdes. Och det kan hänföras till nyrenässans. Och sen fortsatte det mot en tilltagande snickarglädje, också kallad schweizerstil, som ligger nära varandra. Schweizerstilens mest typiska inslag är verandor och stora taksprång, medan snickarglädjen var en höjdpunkt för lövsågerier. Sen i början av 1900-talet då spred sig Jugend och Jugendstilen över landet, Fasaderna behövde inte längre vara strikt symmetriska och snickerierna gjordes mindre plastiskt tredimensionella, men med mjukare former. Jogen hämtade ju inspiration från växtriket. Men här, framförallt då före jogens former kom, så var det klassicistiska arkitekturelement som användes väldigt flitigt. Frontoner, pilastrar, konischer och olika friser. I katalogen kan man se vad det är för någonting. Dessa. Det finns äggstavsfriser, sågtandsfriser, tandsnittsfriser etc. Mönsterböcker började spridas. Lövsågerier kunde beställas från katalog. Lister med olika profiler såldes som metervara. Men panelarkitekturen medförde även behov av ritningar och av ritningskunniga personer. Och med rikets nya byggnadsstadga 1874 eller 1875 så infördes även krav på att lämna in ritningar för godkännande till byggnadsnämnden för såväl ny som ombyggnader. Oftast så upprättades ritningarna från här husen av byggmästare, hantverkare, byggnadsritare. Ibland med viss utbildning och ibland helt självlärda. Man kan dock lugnt, tycker jag, påstå att såväl de omsorgsfullt utförda detaljerna som de välavvägda helhetskompositionerna visar på en väldigt stor formkänsla, skicklighet och erfarenhet. Men kan man säga att den här sortens panelarkitektur, den återfinns i alla norrländska kustsamhällen. Den hänger ihop lite med träindustrins framväxt, men det finns även i inlandet, tror jag. Och det som ändå är unikt med Örnsköldsvik är att det, trots några bränder och många rivningar, finns så mycket kvar. Och ofta med helt eller delvis bevarade gårdsmiljöer. Så att man kan säga att det sätter en prägel på stans centrala kvarter. Och att det bildar stadsmiljöer av ett högt kulturhistoriskt värde. Och jag tycker att det är en bebyggelse som är värd att uppmärksammas, att dokumenteras och vid förnyelse behandlas med såväl insikt som varsamhet. Så, tänkte jag inte säga mer. Tack!
Tack så mycket!